lyssnar till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Programmet sänds av Transworld Radio och produceras av Norea Radio Sverige. Slå gärna upp din bibel och följ med.
I överskriften till den 69:e psalmen står det Efter liljor av David. Det är andra gången det står Efter liljor. Förra gången var i psalm 45 där vi satte som rubrik Messias kommer, han är världens hopp. Så den gången handlade det om de gyllne liljor som blommar i de vackra trädgårdar som låg runt palatsen. Här i den 69:e psalmen finner vi liljan bland törnen, där den blommar i Getsemane örtagård, det vill säga under smärta och kamp. Och näst efter den 22:a psalmen så är den 69:e psalmen den psalm som är mest citerad i det nya testamentet. Den är citerad i Matteus, Markus, Lukas och Johannes evangelium, i apostlagärningarna och i Romarbrevet. Och jag tror att det också finns referat från denna psalm flera ställen utan att det är ett direkt citat. Psalm 69 är en psalm fylld av sorg och smärta. Men det är den sorts smärta som ska vändas i glädje. Och därför kan vi säga att psalmen representerar alla som lider för sin tro och för sin gudsfruktan. Vad vi speciellt ska lägga på minnet innan vi vandrar genom den 69:e psalmen, det är att det är en psalm som utförligt talar om Herren Jesu död och uppståndelse. Så det är Kristus som talar till oss genom hela denna psalm. Samtidigt som det finns många verser som inte ska tillämpas på vår Herre, utan som står där för att öppet tala om den stora skillnaden som det trots allt är mellan den förnämsta människa och honom som är människans frälsare. Vi läser Psaltaren 69, verserna 2 och 3. Fräls mig Gud, ty vatten kommer mig in på livet. Jag har sjunkit ned i djup dy utan botten. Jag har kommit ner i djupa vatten och svallet vill dränka mig. Historiskt så är dessa ord Davids ord i en fruktansvärt svår tid, då han sjönk allt djupare i sin nöd. Ja, sjönk i ett bottenlöst djup som hotade att dränka honom. Samtidigt står psalmen där med sitt profetiska budskap och pekar på vår frälsares nödrop. Hebreerbrevet 5, verserna 7-9, de säger om Jesus: Under sitt liv på jorden uppsände han med höga rop och tårar enträgna böner till den som kunde rädda honom från döden. Och han blev bönhörd, därför att han böjde sig under Guds vilja. Fastän han var son lärde han sig lydnad genom sitt lidande. Och när han hade fullkomnats blev han upphovet till en evig frälsning för alla som lyder honom. Jag har sjunkit ner i djup dy. Ja, i vatten kan man simma, men i gyttja och dy, där sjunker du bara djupare ju mer du strävar. Så för den människa som i förtvivlan strävat för att komma upp, men ändå bara sjunkit djupare, så har psalm 69 något att säga, det ska vara säkert. Syndens dy är en fruktansvärd kvicksand som vi inte kan arbeta oss uppifrån genom eget arbete eller egen strävan. Jag var räddningslöst förlorad. Jag kunde inte komma upp. Därför steg Jesus ner. Tänk hur frånstötande och vämjeligt det måste ha varit för den helige, rene och syndfrie. Att måste sjunka ner och dränkas i detta fruktansvärt mörka svall. Profeten Jeremia blev föraktad och hatad därför att han förkunnade Guds sanning för en nation i avfall från Gud. Och i Jeremia 38:6 står det: Då tog de Jeremia och kastade honom i kungasonen Malkias brunn på fängelsegården. De släppte Jeremia dit ned med rep. I brunnen var inget vatten, men dy, och Jeremia sjönk ned i dyn. När vi i den 69:e psalmen får målat för våra ögon den oerhörda nöd som omgav vår frälsare och den kamp han måste utkämpa på grund av din och min och hela världens synd, då böjer jag mig förkrossad ner vid korsets fot i ödmjuk tacksamhet. Det svall som med rätta skulle dränka mig har min frälsare mött för min skull. Han valde att genomgå det här för att Gud skulle genom hans lidande och död frälsa mig till evigt liv. När läkaren Lukas berättar om Jesu bönekamp i Getsemane så skriver han i Lukas 22:44: I sin ångest bad han allt ivrigare och svetten droppade som blod på marken. Hör vad psalmisten säger i psalm 69, vers 4. Jag har ropat mig trött. Min strupe är förtorkad. Mina ögon blir matta i väntan på min Gud. Han hade ropat till Gud på grund av alla människor som vandrade borta från Gud. Han hade ropat till Gud i kamp mot synd, sjukdom och mänsklig nöd. Han hade öppnat sin mun till undervisning helt fram till den stund då man hängde honom på korset. Och också då ropade han och bad Gud förlåta sina ogärningsmän. Han hade ropat ut sitt budskap till människomassorna. Och även många av hans lärjungar sa om Jesu budskap: Det är här det är ett hårt tal. Vem står ut med att höra det? Han hade sannerligen ropat, men de flesta stod inte ut med att höra på honom när han talade om varför han egentligen hade kommit och vad som var hans gärning. Hela hans liv var ett rop till en mänsklighet som gärna ville se under, men som inte var så intresserad av att verkligen lyssna till vad han sa. Jag har ropat mig trött. Min strupe är förtorkad. Han hade ropat och ropat, helt tills han på korset utropade: Jag törstar. Hans ögon hade blivit dunkla, hans kropp var utmattad och trött utav hans livslånga förnedring på jorden. Psaltaren 69:5 säger: Det som hatar mig utan orsak är flera än håren på mitt huvud. Många är det som vill förgöra mig, det som är mina fiender utan orsak. Vad jag inte har stulit måste jag betala tillbaka. Många är det som vill förgöra mig. Först var det alla överste prästerna och folkets äldste som band honom och förde honom till Pilatus. Och människomassan som hade samlats där, de ropade: Korsfäst, korsfäst. Så låter Pilatus gissla Jesus. Därefter tog landshövdingen soldater och samlar hela vaktstyrkan omkring Jesus. De tog av honom kläderna och klädde honom i en röd mantel, vred ihop en krona av törne och satte den på hans huvud. Och i hans högra hand så satte de en käpp. Sen böjde de knä inför honom och hånade honom. Ja, han kunde med rätta säga, många är det som vill förgöra mig. Det som är mina fiender utan orsak. Och vidare, vad jag inte har stulit måste jag betala tillbaka. Det var inte sin egen skuld han skulle betala. Det var andra som hade handlat orätt. Det var andra som hade syndat. Men det var han som måste betala. I andra Korinthierbrevet 5, vers 21 säger Guds ord. Den som inte visste av synd, honom har Gud i vårt ställe gjort till synd, för att vi i honom skulle stå rättfärdiga inför Gud. I den 69:e psalmen så är det uttryckt så här. Vad jag inte har stulit måste jag betala tillbaka. Även om den 69:e psalmen är en profetisk psalm som talar till oss om Messias lidande, så är psalmen samtidigt historisk och talar om vad David fick erfara på grund av synden. Och vers 6 kan på inget sätt tillämpas på Guds son, utan speglar den fallna människans situation. Vi läser Psaltaren 69, vers 6. Gud, du känner min dårskap och min syndaskuld är uppenbar för dig. I Hebreerbrevet 4:13 står det, inget skapat är dolt för honom, utan allt ligger naket och uppenbart för hans ögon, och inför honom måste vi stå till svars. Adam försökte dölja sin synd för Gud. Men Gud, hur meningslöst är det väl inte att försöka dölja sin synd för dig? Bakom fikonlöv kan man dölja mycket för människor, men allt ligger nakent och uppenbart för Guds ögon. Romarbrevet kapitel 2 säger att alla som har syndat under lagen kommer att fördömas av lagen. Det ska visa sig på den dag då Gud dömer det som är fördolt hos människorna. Allt enligt det evangelium som jag predikar på Jesu Kristi uppdrag, står det i Romarbrevet 2:16. Det som är fördolt, vad är det för något? Ja, det är allt det där som du trodde ingen annan visste något om. Sånt som du lyckats dölja för andra. Men en dag ska det fram i ljuset allt samman. Varje liten tanke och handling, allt. Ögonblicket och den mest välputsade fasad faller till marken. Och alla ursäkter brinner som torr halm. Och man inte har någonting att gömma sig bakom. Då ska Gud döma det som du trodde var fördolt. Och visst var det mycket som var dolt för människor, men inte för Gud. Gud bedrar man inte. Det är sig själv man bedrar. Och det ska visa sig på den dagen, skriver Paulus. Psalmisten uttryckte det så här i den 69:e psalmen. Gud, du känner min dårskap och min syndaskuld är uppenbar för dig. Salig är den människa som ser sin egen synd och bekänner den inför Gud. I Johannes första brev kapitel 1 vers 9 står det: om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Vi läser Psaltaren 69, vers 7. Herre Sebaot, låt inte dem som väntar på dig, Herre, komma på fall för min skull. Låt inte dem som söker dig komma på fall för min skull, du Israels Gud. David vet att hans synder är uppenbara för Gud. Men nu tänker han på alla andra av gudfruktiga människor, eftersom hans synder och hans uppförande och hållningar har varit till vanära för trons folk. Det är naturligt att Guds barn blygs för sådana bekännare som inte lever i samsvar med Guds ord och vilja. Låt dem inte bli förvirrade av mitt dåliga exempel, ber David. Och lämna mig inte utan hjälp, så att inte andra Guds barn blir modlösa och besvikna. Låt inte de som söker dig komma på fall för min skull, du Israels Gud. Och vi läser vidare vers 15 och 16. Rädda mig upp ur dyn, så att jag inte sjunker ner. Rädda mig från dem som hatar mig och från de djupa vattnen. Låt inte vattensvallet dränka mig eller djupet uppsluka mig. Låt inte graven stängas till sitt gap över mig. När man vältrade en tung sten över den brunn eller grop som användes till fängelse, då var den fångne fullständigt instängd. Och även om graven omslöt Kristus för en tid, så kunde den inte stänga sitt gap om honom. Människan kämpar febrilt för att vinna allt i denna värld, men erövrar till sist inget annat än en grav, sa en gammal man. Men för min egen del vill jag gärna säga, om livet skulle beröva mig allt, så har jag dock inför döden den vissheten att jag går till Gud. Döden är för mig bara något som ska föra mig över till det liv som blev mitt då Jesus sprängde gravens länkar. För döden kunde inte stänga sitt gap om honom. Korset är tomt. Graven är tom. Han har stått upp och han lever. Läser i Psaltaren 69, verserna 20 och 21. Du känner det hån, den skam och vanära jag måste utstå. Du ser alla mina ovänner, smärlek har krossat mitt hjärta så att jag är sjuk. Jag väntade på medlidande, men fann inget. På tröstare, men ingen kom. Nu hänger han på korset. Och Markus 15, 29 säger: det som gick förbi hånade honom och skakade på huvudet och sa: se på den. han som skulle bryta ner templet och bygga upp det igen på 3 dagar. Och i Lukas 23, vers 36 står det: även soldaterna gick fram och hånade honom. Vi läser Saltaren 69, vers 22. Det gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. Matteus 27, 34 säger att de gav Jesus vin att dricka blandat med galla. Här måste jag stanna upp för ett ögonblick och bli stilla. När de romerska soldaterna här serverar min frälsare den dryck som han gav brottslingar som skulle dö. Och så måste jag fråga mig, hur ofta har mina synder fyllt den bittra bägaren för den syndfrie frälsaren? Han som hänger här på korset för min skull. Visst handlar Saltaren 69, 22 om Messias, Guds lam. Men det handlar också om David och om hans situation då han skrev den här psalmen. De gav mig galla att äta och ättika att dricka i min törst. De gav mig galla att äta. Ja, sådan är den tröst som världen ofta ger en prövad och övergiven stackare. Och när vi kommer till verserna 23 till och med 29 så skiljs Davids och vår frälsares vägar för en stund. Men när du läser dessa verser så ska du dels komma ihåg att det är en bön bett under lagens tid och inte under nådens tid i det nya förbundet. Men betrakta inte heller Davids bön i verserna 23 till och med 29 som ett uttryck för personligt hembegär, utan se de här verserna som en förutsägelse om vad som sker när man vänder Gud ryggen. Låt deras ögon förmörkas så att de inte ser, säger David i vers 24. I andra Korinterbrevet 4, vers 4 skriver Paulus: ty den här tidsålderns Gud har förblindat de otroende sinnen så att de inte ser ljuset som strålar ut från evangeliet om Kristi härlighet. Vi kan säga att deras ögon är förmörkade. Vi läser Saltaren 69, verserna 30 till och med 34. Men jag är betryckt och plågad. Gud, låt din frälsning skydda mig. Jag vill lovsjunga Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse. Det ska behaga Herren mer än någon tjur eller något offerdjur med horn och klövar. När det ödmjuka ser det ska det glädja sig. Ni som söker Gud, era hjärtan ska leva. Ty Herren lyssnar till de fattiga. Han föraktar inte sina fångna. Här möter vi Davids livssituation och hans reaktion. Det vill säga hur han handlar när han har stora svårigheter. Han lovar Guds namn med sång och han upphöjer Herren. Visst är situationen förtvivlad. Visst är David betryckt. Ja, han är verkligen plågad. Men han är inte den typen som sitter och räknar hålen i schweizerosten. Det är inte tanken på svårigheterna som fyller hans hjärta. Hans tankar orienterar sig inte utifrån det yttre förhållandet eller vad det kroppsliga ögat registrerar. För David har ett öga till, och det är trons öga. I tron vilar Davids blick på den trofaste evige Gud. Och därför sjunger han, precis som Paulus och Silas gjorde, när de först hade blivit piskade och sen satta i fängelse. Paulus och Silas var inte upptagna av murarna, men av honom som genom tron bodde i deras hjärtan, vare sig de var i frihet eller var satta i fängelse, och därför sjöng de. David är en man som inte bara tror på Gud, men han känner Gud. Och den som gör det har orsak att sjunga under de mest otroliga omständigheter i livet. Och David vet att denna tack och pris till Gud, denna jublande tacksägelsesång, den gläder Gud långt mer än något offer. Jag vill lova Guds namn med sång och upphöja honom med tacksägelse. Det ska behaga Herren mer än någon tjur eller något offerdjur. Han är betryckt och plågad, men han ber att Guds frälsning ska skydda honom. Visst känner han smärtan av alla pilar som sårat honom, men han ser längre än till ögonblicket. Han vet att Gud ska frälsa Sion. Vi läser Psaltaren 69, verserna 36 och 37. Ty Gud skall frälsa Sion, han skall bygga upp Juda städer. Man skall bo i dem och ärva landet. Hans tjänares barn ska få det till arv. De som älskar hans namn skall bo där. Vad Israel än ska genomgå, om de i perioder förs bort i fångenskap, om hela världen vänder sig mot dem, så står Guds ord och löfte evigt fast. Kanaans land tillhör Israel. Det fallna Israel skall få del i Herrens nåd. Och David kunde inte glömma Sion ens i sitt livs bittraste stunder. Och när Gud uppfyller löftet för Sion, så ska det bli ett tecken för oss alla, ja, för hela världen. Men Guds löfte till församlingen ska också uppfyllas, ty alla Guds löften har i Jesus fått sitt ja. Därför får det också genom honom sitt amen, för att Gud ska bli ärad genom oss, står det i Första Korinthierbrevet 1:20. Löftena kunna ej svika, nej, det står evigt kvar. Jesus med blodet beseglat allt vad han lovat har. Himmel och jord må brinna, höjder och berg försvinna, men den som tror ska finna. Löftena, det står kvar. Gud är god.
Du har lyssnat till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman, som sänds av Transworld Radio. Programserien är producerad av Norea Radio Sverige. Om du önskar mer information om vårt radiomissionsarbete, så skriv till Norea Radio Sverige, box 3419 103 68 Stockholm. Adressen är alltså Norea Radio Sverige, box 3419, postnumret 10368 Stockholm.